Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Hej och välkomna till CSR-podden där vi pratar om CSR-frågor, ansvarsfrågor och hållbarhet och sådana saker. Idag, Åsa, så ska vi prata om kommunikation. Stöd och stolt, hållbarhet.
Ja, vi ska faktiskt för en gång skull prata om någonting som vi har jobbat med. Så nu ska vi inte bara sitta här och leverera en massa bästservisliga åsikter om saker och ting, utan fördjupa oss lite. Men då, Torbjörn, innan vi går oss in i våra slutsatser och fördjupar oss, så vill vi berätta, vad är det för projekt som vi jobbade med? Det var ju du som faktiskt lurade in mig i det här projektet.
Ja, det var det ju.
För du har jobbat med FUB tidigare.
Jag har jobbat med FUB under flera år.
Och vilka är de?
FUB är alltså Riksförbundet för personer med utvecklingsstörning. Mm. Det stämmer inte riktigt med bokstavskombinationen, men det har ändrats med åren. Men det är alltså personer med utvecklingsstörning, vuxna, ungdomar, barn. Mm. Och det är en riksorganisation, det finns lokalföreningar, det finns länsföreningar och så finns det ett rikskansli i Stockholm, och det är riksorganisationen som jag har jobbat med i flera år.
Och i FUB går man med som medlem?
Ja, du kan gå med som medlem.
Det kan
du
också jag göra. Också gå med som medlem?
Ja, du är välkommen.
Ja, okay. Och brukar sådana som jag vara med?
De flesta som är med uppfattar jag är personer som har familjemedlem som har en utvecklingsstörning, eller personer själva kan också vara medlemmar i. Men man har familjemedlemskap. Det är inte ovanligt att flera familjemedlemmar är medlemmar också.
Och det här är en klassisk ideell organisation som driver. Man har kansli av olika.
Man har kansli där man har juristkompetens och ombudsmän som jobbar med olika specialfrågor och utreder och stöttar medlemmarna. Dels i enskilda fall, men också lokalföreningarna, om man driver frågor som handlar om den här gruppen i förhållande till lagstiftande myndigheter och så vidare.
Och Torbjörn, du har jobbat för FUB ett par gånger, ganska lång period. Vad har du gjort för någonting?
Jag har jobbat flera år för FUB. Det började med att vi hjälpte till och styrde upp deras tidning Unik, där vi gjorde liksom hela designarbetet och sådär. Men sen har jag under åren hjälpt och varit inblandad i olika projekt. Och vi har även gjort kampanj. För några år sedan så gjorde vi en stor kampanj som heter Ansökan om ett vanligt liv, som blev väldigt uppmärksammad.
Och vad är den?
Ansökan om ett vanligt liv handlade om ledsagarbiten, LSS. Det är alltså, jag är tvungen att slå upp det här, för du vet vad det står för.
Lagen om stöd och service personer med speciella behov.
Jag har aldrig lärt mig då, alla använder LSS som att alla vet vad det är för någonting i de här sammanhangen. Så.
Är inte det liksom farligt att det blir en sån här kommunikationsbubbla i vissa rörelser? Jo, där alla andra står bredvid och tänker, vad pratar de om för någonting?
Absolut, men vet du, det var ju det som var själva grunden till hela kampanjen också. Att alla pratade om det här LSS och ledsaga och ingen visste riktigt vad det stod för någonting. Men gruppen här var ju väldigt berörd av det, därför att vad det handlar om är att om inte de här personerna som behöver hjälpen får någon som följer med dem när de till exempel ska åka och hälsa på sina kompisar eller gå och titta på bio eller simma eller vad som helst, det som du och jag tycker är självklart i vardagen.
Ja, visst.
Om inte de får hjälp med det så kan de inte göra det, utan då blir de låsta i sina hem. Och det här, man höll på att utreda, man höll på att skära ner, man höll på att flytta ansvaret för de här frågorna. Och då var det en partsinlaga från FUB det här, att det är det här det handlar om.
Och börja rätta mig om jag har fel, men det är väl egentligen kommunal, det är en lag, så att säga, en svensk lag som reglerar kommunernas service till personer. Så det är ju kommunerna.
Det har där hamnat under kommunernas ansvar.
Och där levererar kommunerna väldigt, väldigt olika. Det finns ingen landsstandard. Nej. Har du tur och bor i Skövde så kanske Skövde är bäst, men du kan lika gärna ha otur att bo i, ja, vad det nu är. Nu ska vi inte peka på någon kommun, men det är problematiken.
Det är problematiken. Och då pekade vi på att det här handlar om att Lisa, det är klart, alltså vi vred det så långt som att det är klart Lisa ska få gå och simma, det är bara ansöka. Mm. För det är vad det här handlar om, att man ska ansöka om att man ska ha rätt till en ledsagare och för att få göra de här vardagliga sakerna.
Och hur gjorde ni det?
Ja, vi gjorde det genom att vi lät ett antal personer personifiera de här olika budskapen. Just som jag sa, Lisa skulle gå och simma och Anita skulle dansa, nu använder jag fel namn, märker jag, men det spelar ingen roll. Jag tror man förstår idén i varje fall. Så vi framhöll liksom de här olika sakerna som de här personerna skulle behöva en ledsagare för att få göra. Och samtidigt så är det ett slags snällhet, så att det är bara ansöka. Det är liksom bara att skicka in ansökan, men det är inte sant, därför att det blir också avslag. Väldigt många av de här personerna får avslag på sina ansökningar.
Och då jobbade ni med bilder på personerna. Och ni gjorde zoomningar på bilder också, om jag kommer ihåg
rätt. Ja, det gjorde vi i bioreklamen, gjorde vi en inzoomning. Men framförallt så gjorde vi professionella fotograferingar av personer som var utvecklingsstörda och gravt, alltså hade grava funktionshinder, flera av dem som de satt i rullstol skulle absolut inte ha klarat sig själva. Och det var ju otroligt spännande, hela den processen, dels att hitta de här personerna, dels att fotografera dem i en professionell studio och liksom se hur allt det arbetet fungerade. Det var ju vi som höll i det, och vi hade stor hjälp av Funky Models när vi valde modeller. Så de jobbar ju med personer med olika funktionsvariationer. Och sen så hade vi en professionell studio som heter Be Smart som tog själva bilderna. Och det mötet mellan fotograferna och personalen i studion och de här personerna och deras ledsagare var ju fantastiskt. Det var
hur
otroligt.
Då fantastiskt? Beskriv,
ja, men liksom det var liksom lite så här, flera av de här som fotografer till exempel hade inte jobbat med den här gruppen tidigare. Och plötsligt kommer det in en person som knappt kan sitta rätt upp i sin rullstol. Den här fotografen ska liksom ta en bra reklambild.
Det var inte så lätt att påsa liksom.
Nej, det var inte så, kan du räta ryggen lite? Ja, men det roliga är att då är ju anhöriga med, då är den här kvinnans syster med och säger, men du, ryck upp dig, du måste ju skärpa dig, titta in i kameran nu lite.
Så egentligen hade det funkat att säga precis. Det var bara att fotografen inte fattade riktigt.
Eller de lärde sig nog att, jaha, okej, det här är ju en grupp som faktiskt, det handlar liksom om hur kommunikationen framförs liksom och vem som framför det bara. Det är en annan intressant grej med det också var att det visar sig att väldigt många i teamet som var där hade ju ändå personliga erfarenheter. Ja. Sminkösen till exempel, det visade sig plötsligt att ja, men hon har ju jobbat på gruppboende, hon är jättevan vid den här gruppen, hon har inga problem med det, men det var inget hon hade sagt och vi hade ingen aning om att hon hade den erfarenheten.
Och det där är ju vanligt, har vi upptäckt när vi jobbat inom ramen för Stöd och Stolt också. Ja. Väldigt många har egen bakgrund och kompetens, men det är inte den man framhäver.
Nej,
det ses inte som en kompetens.
Till. Det var ju märkligt, för att den här tjejen som gjorde sminkningen, hon kopplade inte ens, förrän hon var där och de började komma in och vi började prata med henne, då plötsligt så sa hon, ja, men nej, jag har jobbat med den här gruppen jättelänge så jag är van vid det liksom. Men det var inget som hon hade sagt i samband med att hon knöts upp till det här uppdraget.
Nej, för man ser det inte kanske som en kompetens.
Jag tror inte man kopplar det. Liksom, det är två olika lådor på något sätt.
Och sen blev det en biofilm och det blev en tunnelbanetapetsering.
Det blev tunnelbanekampanjer, det blev digitala kampanjer, det blev stortavlor.
Och berätta om kuverten.
Ja, vi gjorde ju också en liten grilla action som då distribuerades ut till alla lokalföreningarna. Där man stod på gator och torg och delade ut ett grönt kuvert. Ungefär, du vet, det här orange pensionskuvertet. Fast det här var grönt och hade rubriken här kan du ansöka om ditt liv. Och då fick man en blankett i den och då skulle man fylla i själv hur ofta man ville träffa sina kompisar och hur ofta man eventuellt ville gå på restaurang och så vidare. Så skulle man skicka in den och få den godkänd eller avslagen.
Supersnyggt.
Det var ju lite för att sätta fingret på att ja, men det här tänker inte du på, för att du sitter inte och planerar ditt liv på det här sättet. Nej. Men för de här människorna är det helt avgörande om man får det här stödet eller inte.
Men sen blev vi engagerade i Stöd och Stolt.
Ja, och det kan ju du berätta lite grann om. För du säger att jag lurade in dig i det, men ja. Du har ju varit med så länge så du kan i alla fall tydligt redogöra för vad Stöd och stolt är för någonting.
Ja, jag ska faktiskt säga att när jag blev inlurad i det första jag gjorde var att titta på FUBs hemsida, vilket jag tycker är en av de coolaste hemsidorna jag har sett utifrån att de jobbat och utmanat sig till att göra den så enkel som möjligt, givet att de har en målgrupp som kanske behöver högre grad av enkelhet. Och egentligen behöver vi alla det. Men vi ignorerar det faktumet och så klantar vi till det. Så att det var
Vi kan säga att det är byrån Fostworks i Uppsala som har gjort ett fantastiskt arbete med det. Den enda jag kan ta åt mig är att jag hjälpte till att handla upp dem för uppdraget. De har gjort ett jättefint jobb och FUB har ju också gjort internt ett jättestort fint jobb där man har gått ner på piktogramnivå för att förklara. Så att man har istället för att ha vanliga sidor och sen så ifall du inte förstår dem så ska du klicka här så har man vänt på det istället, utan den går in på den nivån att om du har problem att förstå vanliga sidor så ska du förstå den på en gång ändå.
Ja, jag tycker, om ni är lite nyfikna på snygga hemsidor eller på pedagogiskt bra hemsidor, som är, där har vi mycket att lära.
Det kanske inte alltid är så snygg, det är inte det som är
själva
målet.
Nej, men det är inte det jag menar. Jag menar inte snygg så faktiskt, utan jag menar att den var enkel att förstå. Och givet att vi ofta har kort om tid och man vill fatta något fort, så är ju det en väldigt, väldigt bra poäng. Jag tror ju att i huvud taget, liksom, min övertygelse är att svenska på enkel svenska, det är ju egentligen det vi borde utmana oss med mycket, mycket mer i kommunikation. Därför att det verkligen får mig att sätta fingret på det jag vill säga. Det är ju ren tråkig gammal pedagogik, och där tror jag att FUB är föredömlig i att man har kommit långt, i alla fall när det gäller specifikt hemsidan har man kommit långt. Nu ska jag berätta om Stöd och stolt.
Ja, gör det.
När vi drogs in i det så var det ju att det är ett lite så här gott och blandat projekt kan man säga. Men det gemensamma för allting vi gjorde, och det är postkodsfinansierat, så det var ett begränsat tidsprojekt. Det var att ifrågasätta norm, och att ifrågasätta norm med lite glimten i ögat. Vi hade också som målbild att vi skulle skapa oväntade möten. Och det gjorde vi dels genom att åka till Almedalen med två busslaster med FUB-medlemmar som kunde påverka politiker och ställa frågor till dem. Delade ut medaljer som hette Stöd och stolt-medaljen. Emblemet är ju liksom associerat till Nobelstiftelsen Snill och smak, så det är hela
och
upplägget.
Även Black and Proud, va? Liksom det är lite där korta kontrasterande begrepp som
kort och snyggt. Vi jobbar ju tillsammans med Jesper Totti på FUB också, som liksom står lite för kanske hitta det här som sticker ut.
Ja, jag vill påstå att det var Jespers idé i själva namnet från början.
Absolut, så vill vi påstå. Ja. Vi vill påstå att det är så. Vi håller med om det. Men det var lite att sticka ut, och det som jag tyckte var attraktivt i Stöd och stolt, det var att våga sticka ut kring de här frågorna. Jag har ju jobbat mycket i mångfaldsfrågan en gång i tiden. Jag slutade när jag insåg att jag ville slå människor som inte förstod diskriminering. Ja, men det var faktiskt precis så. Jag kände att när man är på kurs...
Känns inte så hållbart.
Nej, jag tror att det finns lägen där man måste vara snäll mot sig själv. Och börjar man bli väldigt aggressiv i sin framtoning...
Men varför blev du aggressiv av det? Det låter ju lite obegripligt.
Nej, det tycker inte jag. Om man själv har börjat se en systematik kring förtryck, och du är ute och berättar och undervisar om den, och människor visar en sån totalt kanske ointresse eller naivitet, då kan det nästan bli provocerande att man tänker att du inte har fattat de här grundläggande sakerna tidigare. Då går det inte längre att förmedla det du har att säga med liksom glinten i ögat och jajamensan, det här var roligt.
Det känns som ett lite elitistiskt sätt att säga det. Liksom du blir aggressiv på personer som inte fattar, fast de inte har fått informationen från början. De kanske inte är upplysta.
Nej, men absolut. Jag tror att i allmänhet så är vi inte upplysta om diskriminering. Och det är inte elitistiskt, utan det är väl bara en förväntan jag har på människor som har ett chef. Att är du chef och ledare borde du ha reflekterat kring systematisk diskriminering. Och jag tror att alla vi vet vad diskriminering
vad är.
Vad är
systematisk diskriminering?
Att någon på grund av ett fysiskt epitet eller trosepitet blir förfördelad av systemen. Och jag tror att vi vet alla, vi kan orden, men vi har inte reflekterat på det i närmare. Och vi har inte reflekterat på det kring vårt eget beteende. Och jag tycker det, det jag vill betona är att i ett tillfälle när du för en diskussion med folk och när du undervisar, så är det ju otroligt bra när de visar sin naivitet, alltså berätta var de står. Men efter, jag tror att själv måste man göra det på ett, för att få med sig dem så måste man göra på ett visst sätt. Och när man börjar bli aggressiv och det börjar liksom konsumera mig själv, då är det dags att backa ur.
Mm. Och då gjorde du det?
Jag gjorde faktiskt med flit en utbackning. Jag hade varit borta från mångfaldsfrågan ganska länge, jobbat mycket med hållbarhet generellt och miljöfrågan, och tycker inte att det har hänt så mycket. Jag tycker att det är synd hur vi nu, när vi säger mångfald, pratar bara om etnicitet, religiös bakgrund. Vi pratar sexuell läggning också. Den frågan har tagit sig väldigt, kommit väldigt, väldigt mycket längre. Men vi har helt glömt, nu är jag väldigt kategorisk, eller till stor del glömt funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar. Mm. Det är inte en fråga som diskuteras längre. Och jag kan bli arg till tårögdhet kring de här små sakerna i vardagen som du beskriver. Mm. Vi gjorde ett seminarium på Social Responsibility Day för ett par år sedan. Vi hade en av våra deltagare som satt i rullstol. Och följa hennes resa in på Grand i Stockholm, det var det sorgligaste jag varit med om. För det var in i köket, baktrappar, bakdörrar, för att det är så mycket trappor överallt. Och det är klart, det kan man inte vänta sig en gammalt hus. Ja, men det är klart det är så. Men att förstå hennes liv, att det här händer
henne,
det här är hennes vardag, och sista hissen till våran lokal funkade inte, då fick vi bära henne i rullstolen. Det är inte okej. Och det här finns svenska lagkrav på, men det händer inte. Vi levererar inte i samhället idag. Som sagt, jag blir väldigt upprörd av det här, så att jag ska inte jobba, jag ska jobba lagom mycket mer. Men Stad och Stolt var då ett hoppplock, Almedalen, skidläger med svenska skideliten, och den biten som du och jag tog tag i, det var ju att vi skulle göra någonting som var adresserade näringslivet. Och vi hade visst att vi skulle göra en undersökning, och vi visste att vi skulle göra någonting som väckte näringslivet kring de här ramarna.
Ja, vi ville ju både undersöka var näringslivet stod i de här frågorna, men också leverera möjlighet, alltså påverkan.
Ja, vi vill ju skapa förändring.
Precis.
Vad och, gjorde vi för någonting?
Ja, vi bjöd ju in ett gäng från olika discipliner, folk som hade insikt i olika delar av näringslivet, och hade samtal med dem, lite workshops omkring de här frågorna.
Inte så lite, vi hade en workshop. Ja. Vi sa så här, vi har en påse pengar, vi har den här frågan, vad tycker ni att vi ska göra?
Precis.
Ni är smartare än vad vi är, berätta vad ni tycker vi ska göra.
Och en av de bärande idéerna kom från Sofie Vestelius, som är organisationskonsult, som berättade om ett möte hon hade varit på ett kraftverk norr om Stockholm, och en av personerna i receptionen hade varit en person med utvecklingsstörning som hade tagit emot henne. Och då hon visste inte om det var någon tillfälle, men det hade visat sig att det var en idé de hade, att de ville lyfta in personer från den här gruppen och integrera dem i den verksamheten som fanns, för de såg att det fanns utrymme för dem i den här verksamheten, och det var där vår idé föddes. Med en vågar du ha en störd person i din reception?
Eller hur störd får man vara i ditt varumärke?
Som det blev sen i själva rubriceringen av det hela. Och ska vi berätta lite grann om själva undersökningen? Eller?
Ja, det som var nästa steg när vi väl hade satt vad vi trodde att vi skulle då jobba med, hur störd får man vara i din reception som det hette först, det var att istället för att göra fallstudier som väldigt många av mångfaldsfrågorna hanteras som personfallstudier, och det kanske är sociologer som är inne. Väldigt sällan, och nu är jag glatt kategorisk igen, så gör man faktiskt volymstudier på företag. Mm. Företagsekonomerna är förvånansvärt sällan inne på de här frågorna.
Mm. Och därför, vi har ju inte hittat någon undersökning som har tittat på de här frågorna ur det perspektiv som vi gjorde det.
Nej, inte. Och det jag kunde hitta när jag började titta på just vad har man gjort för volymstudier kring företag, då finns det faktiskt i den här, det finns en offentlig utredning som heter Höga tröstar, lågt i tak, tror jag den heter. Mm. Ni får rätta mig om jag har fel, jag tror att den heter så. Där gjorde faktiskt själva offentliga utredningen en egen undersökning, för man sa att det finns så få undersökningar kring företags attityder till de här frågorna, så att vi måste göra en själv. Mm. Och då tittade man på bidragssystemet bakom just arbetsplatser. Och det var väl också en av, jag ska också säga, orsaken varför vi hakade på Ann-Sofies idé var väldigt mycket att det handlade inte om arbetsplatser. För tittar man på funktionsvariationer så är det väldigt ofta att man kopplar det till anställning. Det gillar FB också göra, anställning. Och så fort det är kopplat till anställning så blir det bidragssystemet. Och bidragssystemet är fortfarande en djungel. Mm. Så vi sa, där har det varit väldigt många, vi behöver vara någon annanstans. Så det var också orsak till att vi valde just den här idén med receptionen. Men tillbaka till, vi valde att göra en volymundersökning för det finns få av dem.
Vad menar du med volymundersökning? Kan vi ska förklara
egentligen det? Kvantitativ undersökning, klassisk vetenskap.
Många tillfrågade personer.
Precis.
Än några få frågor.
Ja,
bara
precis.
För att vara väldigt enkelt.
Ja, precis. Ja. Så att det kan bli statistiskt trovärdigt och det finns en statistisk trovärdighet kring underlaget. Mm. Så vi gjorde en undersökning och vi kombinerade den med ett antal fallstudier då, där man faktiskt har
fallstudier är alltså intervjuer med,
ja, intervjuer med
personer.
Jag gör intervjuer med personer som verkligen har tagit beslutet. Och det var också ett val från våran sida att vi ville titta på vilka är beslutsfattarna som tar ett beslut av att bemanna sitt varumärke med en person med utvecklingsstörning. Mm. Inte personen. Det är inte fel liksom med huvudpersonen.
Nej, det är nästan inga, i den här rapporten som har kommit, det finns nästan inga intervjuer med personer som har utvecklingsstörning.
Inte en enda. Och det var ju liksom
är det inte lite dumt?
Nej, poängen var just att vi måste faktiskt våga lyfta de som är beslutsfattarna bakom. Och så försökte vi systematiskt leta efter vad var det som gjorde att de vågade, kunde, hade förutsättningar för att ta beslutet, att tänka lite utanför boxen. Eller var det inte ens utanför boxen för dem? Så de två. Vi ställde volymfrågor till företag.
600 företag i hela Sverige.
600 företag i hela Sverige. Mm. Stora och små, statligt ägda, kommunalt ägda, privatägda, kring... Skulle du, första frågan var egentligen, skulle du kunna tänka dig att ha en person med utvecklingsstörning, eller har du någon gång haft en person med utvecklingsstörning som representerar ditt varumärke? Mm. Vi pratade med vd:ar, varumärkeschefer eller marknadschefer.
Det är ju en väldigt specifik ingång också, det här med som representerar ditt varumärke. Alltså det handlar om synlighetsbiten, det handlar egentligen inte om anställning. Det var ju det du säger, att vi gick bort från själva anställningsperspektivet och började prata om synlighetsperspektivet istället.
Ja. Vi skiter i om det? Du har anställt personen i receptionen eller om du bara liksom har hyrt in henne eller honom.
Utan det skulle det vara okej att hyra in personen som står där?
Ja, jag vet att här finns det ju en debatt i handikapprörelsen mycket kring det. Mm. Som vi faktiskt valde att strunta lite i, att gå förbi. För att säga, den viktiga första steget för oss var att säga just exponering. Mm. Och varför är exponering viktigt? Jo, våran slutsats det var ju, det vi inte ser, det tänker vi inte heller på. Out of sight, out of mind. Klassiskt i någon form.
Och det låter så mycket bättre när man säger det på engelska. Eller?
Ja.
Okay. Mm.
Utanför synfältet. Ja, det förstår jag med. Men, och det handlar om att om inte jag ser personer med funktionsvariationer så kommer jag inte heller tänka att de finns. Och då kommer jag automatiskt när jag jobbar inte designa varken produkter eller tjänster till dem. Jag kommer inte tänka på att de har speciella behov i mötet. Jag kommer inte, liksom, de finns inte. Mm. Och osynligheten är ju en hotbild. Och vi var ju också väldigt inspirerade av ICA, Jerry, ska vi säga. Mm. ICA stod nära det här arbetet och bjöd in dem till att sitta i styrgruppen också. Och det var ju utifrån att de hade blivit hjältar. Och de hade blivit hjältar för gruppen som är medlemmar i FUB.
Ja, för, jag tänker
för de blev synliga.
När vi pratar om det här så tänker jag så att många förmodligen tänker att men, nej men vadå, jag ser väl personer med utvecklingsstörning i reklam och sådär. Men nej. Om vi börjar fråga, ja, var då någonstans? Då kommer man att landa på ICA Jerry. Och så kommer man inse att nej, det var kanske bara Mats Berlin som spelar ICA Jerry.
Ja, alltså det är fortfarande relativt ovanligt skulle jag säga med de här med funktionsvariationer. Och etnicitet ska vi också säga, där har det kommit hänt väldigt mycket, men inte när det är tillbaka igen. Det som har hänt sexuell läggning, etnicitet, där ser vi en rörelse, men vi ser inte den på funktionsvariationer. Nej.
Och när vi pratar om synlighet, då pratar vi både om synlighet i marknadsföring, i reklam och kommunikation, men också i kundmötet, alltså i receptionen och i plopp lagret också. Alltså inte att man är bakom ridån i lagret utan att man är synlig för kunderna och har kontakt med kunderna. Det var ju den biten vi var ute efter egentligen.
Ja, och att prata med den här gruppen. Mm. Att faktiskt prata med vd, marknadschef, varumärkeschef. Det var ju också ett hyss vi tyckte var hemskt kul. Mm. För vi trodde nog att de aldrig hade fått den här frågan förut.
Nej.
Att det här var ett nytt fält för dem. Men vad blev det av det här? Vi gjorde undersökningen och vi gjorde 4 fallstudier. Det finns en rapport, så nu kommer Torbjörn säga var du kan få tag på den.
Ja, du kan gå in på www.stordochstolt.se. Stord och stolt utan ö.se. Där kan du faktiskt ladda ner hela rapporten och läsa den.
Och den är lite glossy med flit. Vi gjorde den glossy med flit.
Inte när du laddar ner den som pdf, för då ser den ut som sant. Alla andra.
Men, okay, men den är, om den är, okay, den om du får en tryckt upplaga så är den glossy med flit. För att vi vill verkligen betona att det här målgruppen som vi vill komma åt här är ju de som tar beslut kring marknadskommunikation och bemanning utåt sett. Så att säga.
Och rapporten heter Hur störd får man vara i ett varumärke?
Vad kom vi fram till i rapporten? Nu får du aldrig mer säga det. Nu får du inte säga varifrån du får den igen.
Nej, jag förstår det.
Här satt vi med två grytor. Fallstudier och volym.
Vi fick ju den här undersökningen och den satte väldigt mycket myror i huvudet på oss. Därför att vi pendlade mellan att tycka, är det här bra eller är det dåligt? 17% har erfarenhet. Är det bra?
Förklara vad frågan var som satte myror i huvudet på oss. Ja, vår första fråga var.
Det var... Har personer med lindrig utvecklingsstörning någon gång representerat ditt företag i kontakt med kund eller i marknadsföring? Ställde vi frågan alltså till vd:ar, marknadschefer och varumärkeschefer. Och då svarar 17%, ja, det har vi haft.
Och där hade vi liksom våra första nöt att knäcka. För att vi trodde, eller jag ska säga jag trodde, att det skulle vara oerhört mycket färre. Och jag ska ärligt säga, även idag när jag tänker på den här rapporten så har jag börjat säga 7. Men jag inser ju att jag fabulerar ju ner det för att jag trodde att det var lågt.
Färre. Nej, sa 78. Och det är lite intressant att vet ej sa 5. Och vi trodde nog att vet ej skulle vara mycket större.
Ja,
för att vi var inte säkra på att folk skulle veta om det var så eller inte. Men vi var överraskade över att 17% tyckte sig ändå minnas eller hade en bild av att man hade låtit personer med utvecklingsstörning representera varumärket.
Så vi satt med vår volymundersökning som satte myror i huvudet. Vi hade 4 fallstudier. Och en sak som du stod väldigt mycket för i vår rapportskrivande, det var liksom att vi skulle komma till konsensus?
Ja, att vi skulle komma till en slags lista av rekommendationer. Att inte bara det blev den här stora kvantitativa undersökningen och sen djupintervjuerna och sen var det, utan att vi faktiskt skulle landa i slutsatser och rekommendationer. Här är 10 hårda punkter om du vill börja jobba med de här frågorna.
Och Torbjörn satt här i just det här rummet och sa, vi ska börja med slutsatsen. Ja. Och jag vet att jag och Anna Folkert som var med och skrev rapporten kände oss lätt gråhåriga. Jag bara, ja Torbjörn.
Ja, men och
det
där,
gjorde vi faktiskt
också. Ja, och det baseras, ska förklara det. Det baseras av erfarenhet från, vi har hållit på under många år med etiska salonger där vi bjöd in olika talare. Och problemet när vi bjöd in forskare, det var att de hade fantastiska slutsatser, otroligt spännande resultat. Men var börjar de? De börjar med att definiera avgränsningen för sin forskning. Och den tar ungefär 3/4. Och när de är färdiga så har alla i rummet somnat. För det blev på en ganska detaljerad och ganska jobbig nivå. Och vi har fortfarande inte förstått vad är det som är intressant med det här då, med de här avgränsningarna. Så att jag tyckte vi skulle lyfta fram det som var essensen ur det hela. Det skulle vi lista direkt. Och sen får man liksom fördjupa sig efterhand som man blir intresserad av de här frågorna. Det var tesen.
Det var lite så här pedagogiska ambitioner, verkligen, måste jag säga. Mm. Och vi hävdar ju då att det här är ett recept. Alltså det är en 10-punktslista som vi menar är för företag, organisationer, ideella organisationer och vem som helst som sänder att jag vill nu våga ta steget in att avvika. Mm. Vi har fokuserat på utvecklingsstörning och det är där vi ligger, men vi tror nog att den här 10-punktslistan skulle kunna fungera för vem som helst som vill börja sticka ut i sättet i sin marknadsföring eller i kundmötet. Mm. Och så har vi 10 dilemman och 10 förslag på lösningar, där vi hittat både dilemman och lösningar faktiskt i de här, både volymundersökningarna och i fallstudierna.
Just det.
Och eftersom de är väldigt många så ska vi inte rabbla oss igenom dem. Då kan man gärna läsa rapporten om Torbjörn har berättat var, så kan ni dra tillbaka och lyssna på det om ni vill. Men vi har tagit ut varsin favorit eller varsina favoritkluster av de här råden. Mm. Vad vill du framföra som din favorit, Torbjörn?
Alltså, jag vill nog framhålla den sista punkten som kanske låter lite banal, men som heter överanalysera, inte bara gör det. Därför att det där är lite klon när vi sen har fortsatt. Vi har haft mycket seminarium och möten omkring det här. Och återkommande är att för väldigt många människor så är det lite grann en aha-upplevelse omkring det här. Att de har inte tänkt tanken tidigare att man skulle kunna göra på det här sättet. Och nästa steg i den tanken blir direkt, men det verkar svårt. Alltså det är en massa komplicerat och det kommer vara, och det, tänk om man trampar fel, tänk om man säger fel ord i en intervju med P1. Och så
det blir navelskådande liksom, det här vågar vi, vi måste nog tänka lite till.
Ja, och när de som vi intervjuade som har gjort det, de är ju väldigt tydliga med att ja, men vi bestämde oss och vi bara körde. Och så fick det bära eller brista och det bar. Och jag tror du brukar prata om Vasa Kredits vd som säger att jag gör jättemånga rekryteringar varje år. Och flera av dem funkar inte alls. Varför skulle det här vara annorlunda än alla andra rekryteringar? Det är bara att ta in en person, pröva, funkar det så är det jättebra, funkar det inte, ja men då prövar vi med nästa.
Det finns en rädsla för att misslyckas i det här fältet som är mycket, mycket större än i andra områden.
Och det är också lite kopplat till det som vi tar upp i andra punkter, det är det här liksom med spekulationen om att det här gör de bara för att tjäna pengar. Men vi säger det är inga problem, gör det. Fast du tjänar ju samtidigt samhället också genom att du gör det här. För att du måste göra det här på ett medvetet sätt. Det är liksom väldigt svårt att bara det dyker upp en person med utvecklingsstörning helt omotiverat. Mm. Utan du måste ju ha tänkt tanken, varför är den här personen här?
Så då är vi inne på att göra medveten reklam, vilket också är ett av våra punkter där vi säger, gör inte bara reklam, gör medveten reklam. Mm. Tänk på hur Sverige ser ut om du ska representera Sverige. Det har vi varit inne på när vi pratade med IKEA och ICA faktiskt.
Både IKEA och överhuvudtaget kataloger eller sammanhang där de som är avsändare gör anspråk på att här speglar vi Sverige. Så har du ju den frågan, på vilket sätt speglar det här Sverige? Vi har ju en annons som vi har pratat en hel del om. När det gäller från Försäkringskassan.
Ja, just det. Men en fråga till dig, du som är inne i reklam- och kommunikationsvärlden. Ja. Gör man ordentliga analyser i reklamvärlden kring? Alltså, hinner man ställa de där frågorna och gör man verkligen faktabaserade analyser? Eller liksom bara hispar man ihop någonting? Hur går det till?
Ja, det beror väl på. Om kampanjen skulle vara färdig igår så är det ju svårt att hinna göra analyser av vad den ska innehålla.
Alltså, så det är tidspressen
Tidspressen är en väldigt negativ faktor. Och de fall där man har lyckats bra med det här, då har man ju haft gott om tid och man har gjort ett bra analysarbete och satt sig ner och diskuterat från grunden, vad är målgruppen, vad vill vi uppnå?
Men det där låter så överstringent för mig och det kommer aldrig hända och det är en låtsasvärld.
Nej, det är det inte alls. Det är en budgetvärld egentligen.
Ja, men om vi backar upp, för jag hävdar ju, vi har haft debatter om det här som ni säkert förstår. Jag hävdar ju att marknadsfolk lever i en egen liten bubbla som är lite mer rosa och lite mer så här plastaktig än resten av oss. Och jag tror
vi förtjänar det ryktet, men det är inte sant.
Det är inte sant, eller? Nej. Ja, men om du ser inte att marknadsförare överhuvudtaget liksom lever lite i en egen...
En liten egen rosa bubbla.
Nej, men min fördom om byråer, det är liksom, och där måste jag säga, om jag går in i en av de kända byråernas entré så kommer ju min fördom att bli besannad. Nu har jag faktiskt jobbat med byråer också, så jag är inte helt novis. Men det är ju att det är en viss speciell grupp som har en viss sorts livsstil, och de som dras till det här har också på något sätt tillhör ju någon sorts egen norm.
Nej, jag håller inte alls med dig. Men det vore ju konstigt om jag hörde med dig, för jag jobbar ju i den branschen. Floran av marknadsförare och byråfolk är lika många som det finns
på de hippabyråerna. De kommer inte se likadana ut. De kommer verkligen vara väldigt olika form och färg, bo på olika ställen i stan.
Nej, men det finns ju absolut byråer där alla är formstöpta och man söker samma typ av medarbetare som man har redan, och det coolhetsfaktorn är jättehög. Du har andra byråer som har fokus på helt andra saker och med en helt annan livsstil. Och jag menar, det kommer att variera från ingång till ingång. Jag menar,
så det, då handlar det väldigt mycket om vilken byrå man egentligen kontaktar. För min poäng med det här, det är inte att säga att jag tror ju att har man en annan grundkunskap och ett annat syn på svenska samhället, så kommer man också väldigt snabbt kunna säga. Alltså det tar mig 10 googlingar på Statistiska centralbyrån för att beskriva Sverige om jag vill beskriva den med egenskaper. Det är inte svårt längre. Och det är inte mer än 10 minuter i det projektet att man kan få den idén. Men då måste du också ha den inställningen att det är det här jag vill åstadkomma.
Men där bör vi hålla med varandra. Ja. För att jag kan vara kritisk mot vad både min bransch och mina kollegor, hur man närmar sig sitt uppdrag. Att man går väldigt mycket på schabloner. Man går på uppfattningar som man redan har, och man går inte utanför dem. Man ifrågasätter inte sig själv och sina egna värderingar, och så att säga backa tillbaka ett steg och säga okej, var står vi nu? Vad har hänt med samhället runt omkring oss?
Det kan ju vara en halvtimmes omtag varje gång när man säger nu har vi en halvtimmes ifrågasättande, och så ringer vi någon som är lite gnällig och kritisk och vill komma och säga nej, men det här är fel. Det kan vara strukturerat och det kan vara jäkligt billigt. Det behöver inte vara så himla gediget och budget.
Jag hävdar ju att vi gör den typen av jobb, och kommer du upp.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
På större byråer så har man ju till och med hela avdelningar med planer som sitter och jobbar med just de här frågorna. Sen är ju frågan om man har rätt ingångsparameter ändå. Tittar man på rätt saker, just när det gäller till exempel det här ämnet som vi pratar om nu, med funktionsvariation och personer med utvecklingsstörning, där upplever jag inte att det är så många byråer som har varit på hugget och tittat på de här frågorna. För där skulle byråerna kunna ha en jättestor roll att spegla och putta på de här frågorna. Nu vi pratade lite grann innan vi började här och du sa ju det här med att du tycker att det börjar komma mer och mer. Jag upplever det också, att det har hänt någonting sista halvåret till och med.
Året.
Ja. Det har börjat synas mer och mer att, och jag vill hävda att det är väldigt mycket byråer som också har vaknat för de här frågorna. Mm. Att det här är viktiga saker, det här måste vi ta tag i. Och det finns, då krävs det ju att det på köparsidan finns motsvarande personer som säger det har ni rätt i, det är klart att vi ska ta tag i det. Eller när marknadschefen säger att det här hörni måste vi ta tag i, då måste byrån förstå vad de pratar om.
Och det här har ju varit det givande med våran rapport faktiskt när vi har varit ute och diskuterat den. Det är ju att man börjar se systemet bakom beställarna och utförarna och man börjar förstå att om du inte har en castingbyrå som förstår olikhet så kommer du få bara likhet, och har du inte en reklambyrå som vågar göra det här och så att det även det, precis som ett hus som byggs så finns det en leveranskedja, så finns det ju faktiskt en leveranskedja i, det återger vi också i rapporten eftersom vi i ICA-fallet både tar upp beställaren, det vill säga ICA själv, men även tar jag upp King som är reklambyrån som låg bakom förslaget. Mm. För tesen är väl att jag tror att vissa kunder skulle reagera positivt om byråerna vågade. Alltså det finns någon sorts samma sak som när vi går i affären och handlar hönan eller ägget. Ska beställaren beställa eller ska utföraren föreslå det? Mm. Och här har vi någon sorts ond cykel som vi behöver förändra.
Och det här är klart, här är det ju också väldigt mycket upp till vilken relation byrån och kunden har. Om byrån bara är en producerande enhet som gör det som kunden har kommit på. Eller om, som i ICAs fall, King som har en väldigt, väldigt stort ansvar för varumärket och är en del i att föra varumärket åt något håll, så har man ju helt andra möjligheter att påverka det än om man bara är en utförande på. Om man vill lyssna lite grann mer om det här, så har vi faktiskt också ett poddinslag med Teddy Falkenek som pratar om hela den här historien med hur ICA Jerry skapades och bakgrundsresonemangen omkring det. Väldigt intressant historia.
Ja, och intressant därför att på något sätt så landar vi ju att det här tror vi är marknadsförarnas stor del av marknadsförarnas hållbarhetsarbete. Sen var Teddy väldigt rolig att prata med utifrån massa andra aspekter också.
Du frågade mig om vilka rekommendationer jag tyckte bäst om. Och dina då? Vad är dina favoriter?
Jag ska gå tillbaka till min bakgrund som att faktiskt jobbat mycket med mångfaldsfrågan. Det är att jag tycker att mig ser också en risk att de grupperna som vill värna och de här diskrimineringsgrupperna, de kan också till del kväva de här diskrimineringsgrupperna. Därför att man i sin omtanke, och det, nu går vi tillbaka till mänskliga rättigheter, det handlar om att värna svagas roll i samhället, vilket är otroligt positiv grundtanke. Men när ICA släppte sin ICA Jerry, person med utvecklingsstörning, så blev det ju, den första var en indignerad lärare som sa, nej men vad är det här för hemskt? Vilket är ett klassiskt, ni får inte kommersialisera den här gruppen. Men i det där värnandet så lägger man också någon sorts eget raster på, vad får jag och vad får jag inte göra? Och det finns ett starkt, på något sätt, jag är tveksam till att använda ordet moraliserande, men det är ju ofta människor med stor, som kan bli väldigt indignerade, man har ett stort medieutrymme, man kan stiga fram och säga ni gjorde helt fel. Och det gör ju att många inte vågar gå ut på mångfaldsscenen. Man vågar inte vara lite utanför ramen, för då kan man få väldigt stora mängder skit av väldigt, väldigt medialt starka individer.
Mm.
Och det där tror jag till del hindrar att folk vågar sticka ut och säga lite dumma saker eller testa,
klart, ja.
Våga
och
göra det
här. Idag mer än någonsin, när du har sociala pöben som också kan,
absolut,
sätta fart mot dig,
absolut,
och angripa dig.
Det går
dig
ju väldigt, väldigt fort när det händer någonting.
Mm.
Vi rekommenderar våga vara politiskt inkorrekt. Och vi hamnar också på det här med ord. Därför att många gånger när man jobbar med mångfaldsfrågan. Nu är vi tillbaka till om jag säger vi ska krama träd, så förstår alla vad jag menar med träd. Mm. Men när jag pratar om person med utvecklingsstörning så kommer någon säga, men jag vill inte heta utvecklingsstörd. Jag vill heta mentalt handikappad eller funktionsvarierad eller rullstolsbunden, buren, bög, homosexuell, samela.
Oj, nu kommer det en massa andra begrepp.
Alltså det är alla de här, det är en begreppsdjungel. Och vi, när jag var mångfaldskonsult så vet jag att jag var påläst kring de här. Och jag visade min status genom att gå ut och visa det. Mm. Så jag kunde ju i en debatt
vara... Du kallade alla hen.
Ja, det hade inte kommit riktigt.
Nej,
då. Okay.
Men nu skulle du ha gjort det.
Ja, ja, nej, men alltså, det var ett sätt att visa status. Och det var ett sätt att visa att jag kunde min fråga. Det var att också kunna alla de där orden. Som ett,
är det här viktigt då, med de här orden?
Ja, både ja och nej. Mm. Jag ska säga faktiskt både ja och nej. Jag tycker att det är viktigt därför att det ofta handlar om att de grupper som man jobbar med, de har ju rätten att sätta sin eget epitet. Bestämma sig, vad ska man kalla oss för? Mm. Men vad man ofta ser är att de här grupperna, om man nu ska kalla dem som grupper, tycker inte samma sak. Men det gör ju att och jag ser att i när vi ska ifrågasätta våra egna normer, då krävs det nytänkande. Vi behöver komma till ett hen. Och vi måste börja prova att använda hen, för det gör någonting med mig när jag faktiskt inte säger hon eller han, utan jag säger hen. Så att orden har en viktig innebörd, men orden får inte hindra andra från att delta.
Nej.
Och det är där jag tror att vi som är hållbarhetskonsulter eller jobbar med mångfaldsfrågan måste liksom begränsa oss lite och utgå från att vad är din intention när du säger fel? Vill du bara vara med och göra en bra sak, då måste vi faktiskt krama dem och inte slå dem och visa våran status. För det är snarare där det har varit. Mångfaldskonsulter är jättebra på det här med visa status och liksom förskjuta någon för att du använder fel ord. Och rörelsen är oerhört bra på,
alltså,
det också.
Alltså handikapprörelsen pratar du om.
Alla de här rörelserna är ju bra på det. För att det är en av deras kärnfrågor och kärndiskussioner. Jag tror att vi måste komma förbi det till del.
Men samtidigt så förstår man ju också, det finns ju, om vi säger så här, funktionsnedsättning har ju en tydlig negativ klang. Det är en nedsättning, man fokuserar på det som gör att du inte fungerar 100%. Funktionsvariationer är ju plötsligt att du i vissa sammanhang kanske du kan fungera 100% till och med, därför att arbetsuppgifterna och sammanhanget lirar helt perfekt med dig. Men du kommer, placeras du i ett annat sammanhang, så kommer du få stresssymptom och då kommer du inte klara jobbet.
Du kommer fungera inte bara helt okej, det kanske kan fungera väldigt bra med en funktionsvariation.
Ja.
Och vad är norm kommer ju också bli en diskussion. Så, absolut,
så då kan man ju säga att funktionsvariation är ett otroligt mycket trevligare ord än funktionsnedsättningar.
Så jag håller med, så orden spelar roll, men vi får inte använda ord som barriär.
Nej,
så att om någon säger och säger, men det är funktionsnedsättning, och säger, va, kan du inte det ordet?
Nej.
Och då underminerar vi den här personens förmåga att våga prata om det. Och här tror jag många företag fastnar, företag och organisation, för man vill inte upp på den där scenen. Man vågar inte gå upp på den där scenen och börja tycka och tänka. För det kommer komma grodor. Mm. Om du inte liksom 100% fokuserar på ditt sätt att jobba.
Mm.
För det är svåra frågor.
För till exempel när vi pratar om utvecklingsstörning så diskuterar man ju också väldigt mycket, man gillar inte riktigt ordet störning. Det var ju det vi också ville ta fasta på med störd och stolt, att vrida om ordet, återerövra ordet och ladda det med någonting annat. Men istället för att prata om utvecklingsstörda så pratar vi där personen är sin störning. Utvecklingsstörda, så pratar vi alltså om personer med utvecklingsstörning.
Och det var ju
en förskjutning.
Ja, men det var ju en av de sakerna som vi fick läxa på av Jesper.
Absolut.
Från början. Vi sa ju personer, eller vi sa ju utvecklingsstörda, nu har vi mantrat in det här personer med utvecklingsstörning.
Men exempelvis Frank som var med och gjorde kampanjen ICA, jag vet ju att han, jag har hört honom själv säga ordet utvecklingsstörda. Mm. Alltså han säger ju i något sammanhang att det är inte det viktiga.
Nej.
Det är du inne på. Utan det viktiga är attityden och vad man lägger, vad man har för sin, alltså attityd bakom.
Intentionen bakom.
Intentionen
det,
bakom
det, det är där vi, nu får jag vara vi med gruppen då, vi måste faktiskt våga se intentionen och till del skita i ordet. Och sen får man själv diskutera med sig själv, hur mycket måste jag korrigera min omgivning om jag nu tycker mig veta ett bättre ord eller ett bättre innehåll.
Men nu tar jag ett steg här som blir väldigt känsligt. Jag har äldre släktingar som plötsligt kan häva ur sig ordet neger.
Mm.
Och jag håller på att trilla baklänges varje gång. Och då så säger de här personerna, ja, jag vet att du inte gillar att man använder det, men det, jag menar ju inte det som du tror att jag menar med det. Nej, men varför säger du det överhuvudtaget? Ja, därför att de kommer ifrån en ålderskontext där man liksom inte hade de värderingarna och laddningarna kring orden. Men i det fallet håller inte det längre. Jag kan inte köpa det. Liksom.
Så man måste uppdatera sig, menar du?
Ja, man måste uppdatera sig i ett samhälle där samhället har gått vidare och sagt, det där är inte okej längre.
Men nu är tillbaka, borde inte du istället liksom ta intentionen?
Krama den personen och säga, jag gillar dig ändå, och det gör jag ju.
Ja,
så
nej, men alltså ta intentionen bakom. Därför att, jag menar, igen, jag är inte helt, jag är faktiskt, det beror ju på i vilket sammanhang du är. När din äldre släkting säger det här, inte hon eller han. Hen är inte representant för en hel rörelse. Utan hen försöker förmedla någonting med ord. Och vi vet att ord har värderingar, och på något sätt så är det intressantare att faktiskt lyssna på dina. Om hen sa neger som en med mening av ett nedsättande, då kunde jag reagera.
Fast det där håller inte, tycker jag. Därför att det finns ju nedplöjt i vår kultur gamla förlegade uppfattningar där de här sakerna, där man faktiskt menade det man sa.
Ja,
men, och negerboll, varför måste man kalla det för negerboll?
Ja, men nu går du igång.
Det går lika bra med chokladboll eller veteboll.
Tror du att din äldre släkting menade som ett nedsättande när hon eller han säger det här?
När hen sa att det här är ett negerjobb, så är det ett slags epitet för den personen. Men den personen står inte för de värderingarna, det vet jag, som det låter som.
Ja, och då blir jag så här, nej men det är ju klart att det är inte bra. Alltså, det är ju inte bra utifrån att hen skulle gå runt och säga det hela tiden. Mm. Men på något sätt blir
man,
också...
Man kan tycka att vi hamnar på stickspår, men lite grann handlar det om det här. För att genom att förskjuta det bara ska man peka lite på, det är ju samma sak, att folk blir så oroade över det här med utvecklingsstörning, utvecklingsstörda. Tänk om jag säger fel, det kanske blir att vi inte gör den där satsningen överhuvudtaget.
Ja, jag tror verkligen att det är förlamande. Jag tror att det är kraftigt förlamande, och jag tror verkligen att det hindrar människor från att våga stiga in. Och jag tror att vi måste faktiskt, om man skulle ha någon sorts tumregel, vara ett snäpp mer toleranta. Och sen med glimten i ögat, och nu är vi tillbaka till att vara arg eller ha glimten i ögat, säga, ja, men det kanske är negerjobb, kanske är lite förlegat, och kan väl kanske hoppa över negerbollen.
Inte så lite heller.
Liksom. Och jag menar, sen säger jag inte att man alltid måste vara glad, det vill jag inte heller påstå. Man kan vara väldigt arg, ilska är bara ett vackert sätt att vilja förändra världen. Så jag gillar ju egentligen ilska, men det gäller verkligen
men just i det här fallet så förordrar du att kramas.
Ja, lite. Nej, sen kan man ju bli arg också. Nej, men du förstår vad jag menar. Det handlar om att man ändå måste få det gjort. Det viktiga är faktiskt, nu är vi tillbaka igen så här, det viktiga är inte vad vi säger, det viktiga är inte vad det står överallt, det viktiga är faktiskt vad vi gör.
Så om du kallar personer för utvecklingsstörda, men lyfter in dem och gör dem synliga i din reklam,
kör.
Då är det bra.
Kör.
Okej, då har vi pekat ut lite våra favoritpunkter av den här 10-punktslistan som vi inte ska räkna upp hela. Men du, den första punkten, det är ju egentligen den som vi satte medvetet först, för vi tyckte den var den kanske bärande och mest viktiga punkten. Och det är se marknadspotentialen i osynliga grupper.
Ja, för du svarade på frågan, vad gjorde vi med de här 17% då som svarade ja, det har vi gjort. Vi trodde det skulle bli färre, det blev 17% och vi satt med huvudbry och rynkade pannor och förstod inte riktigt. Jaha, då skulle alltså nästan två av, närmare liksom 1,7 av 100 skulle alltså, eller av 10 skulle ha gjort det här. Det var ju jättekonstigt. Men det som var intressant var att vi ställde en följdfråga och sa, hur reagerar dina
inte
kunder?
Inte 1,7 av 100, 17
nej,
100, av
100. Nej, 1,7 av 10 sa jag. 1,7 av 10.
Ja, okay, ja. Mm.
Nästan två av 10
hade
då någon gång haft en person med utvecklingsstörning i receptionen eller i ett liksom utåtriktat arbete. Det tyckte vi var ovanligt högt.
Ja, alltså,
överraskande högt. Mm. Och från att trott att vi skulle göra undersökning, vi skulle liksom få 0,5% och så skulle vi kunna säga, åh, kolla här, massmedialt gångbart, så blev det 17 och vi fastnade. Men det vi sen såg, det var att vi ställde också frågan, Du som har gjort det då, bland de 17% som har haft en person med utvecklingsstörning i kundmötet, hur reagerade kunderna på det? Mm. Och det som var väldigt roligt att se, det var att en stor majoritet hade fått en positiv kundreaktion. En grupp visste inte vilken reaktion de hade fått. Det var oftast mindre bolag. Men en väldigt stor grupp hade fått en, tyckte att kunderna tyckte att det var jättebra. Och våran klo i hela rapporten var egentligen att det här är ju en fantastisk framgångsväg. Och vi vet också att ICA har fått blivit hyllade för sin reklam. Vi vet att Fredels har fått ledarpriset för mångfald. Och det är väldigt lätt att göra det här. Och vad vi ser det är ju att det är en marknadspotential som missas. Varför är det inte fler som fattar att det här är ett superbra sätt att skapa ett positivt kundmöte eller att förstärka sitt varumärke? Mm. Så det är ju en förlust att inte ha förstått mångfaldsfrågan i det sammanhanget. Så det blev liksom, det är hela klon. Och våran tes, det är ju våran liksom första slutsats, det är ju att mångfaldsfrågan allt för ofta hamnar på fel bord. Det handlar, eller fel bord.
Vad är fel bord då?
Nej, det var fel om jag säger fel bord. Ja. Det handlar på HR-chefens bord.
Det är ju rätt ur den här synvinkeln. Ja. Ur den här synvinkeln så är det fel bord.
Ja, därför det handlar väldigt ofta, det man säger, ja, jobbar med mångfald, ja, då får du prata med vår personalchef.
Just det.
Därför det är personalfrågan.
Och varför blir det, om vi säger, varför är det fel bord då?
Ja, vi är tillbaka med att då ser man just mångfaldsfrågan som en rekryteringsfråga, vilket är i sig i vissa bitar korrekt. Mm. Vi hamnar i det vi började prata om, där man just handlar om stöd och liknande. Och kanske inte just hur träffar vi våra kunder? Hur stärker det här vårt varumärke? Nej, och det är väl den klassiska, jag ska också säga, det här är den klassiska hållbarhetsdilemman. Det är att många av de här frågorna isoleras liksom i en liten låda någonstans. Mm. Istället för att bli en integrerad del av hela verksamheten. Och många av de här vd:ar, marknadschefer eller varumärkeschefer som vi pratade med, de hade jättemycket åsikter. Mm. Vi hade ett alternativ till frisvar och det var nästan, ja, inte alla, men väldigt, väldigt många hade något att säga när vi väl kom till frisvaren. För att man var väldigt engagerad. Och det här var en relativt så att säga, positiv grupp. De ville väldigt mycket. Mm.
Är det inte också en förskjutning att när det hamnar hos HR-avdelningen så blir det mest ett problem? För det handlar liksom om hur ska vi få den här personen att passa in i vår arbetsmiljö? Vad kan den här personen? Vilka begränsningar? Hur ska vi kunna ta hand om det här? Alltså det är väldigt mycket fokus på det genomförandet. Om personen skulle komma in via vägen varumärket så är det mycket mer fokus på möjligheterna.
Ja, jag håller med dig till del. Jag tror verkligen att...
Vilken del håller du med om?
Ja, det sista delen, att varumärkesfolk och marknadsfolk tror jag är mer positiva och möjlighetsfokuserade. Jag tror inte så många marknadschefer är väldigt duktiga på att räkna mycket risk. Liksom, utan man vill blåsa framåt istället.
Så det är för att de är naiva som det är lättare att komma in där? Då?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker absolut inte det handlar om naivitet. Utan det handlar om att se möjligheter av det man har. Så att, och det är ju, tror jag, liksom personepitet, apropå bubblor. Jag tror att personalchefer är ju mycket mer riskminimerande. Man är lite mer försiktig. Man kanske inte är en högstatusgrupp i företaget. Personalchefer är ju liksom, det har alla bolag, men det är kanske inte de som är liksom mest prestigefulla rollen att ha. Jag tror marknadschefer är lite mer prestigefulla, får lite större budgetar kanske till och med. Jag tror att det finns personalchefer som är väldigt duktiga på att jobba med mångfaldsfrågan på ett föredömligt sätt och som verkligen kan se kompetensbaserad eller kompetensbaserat perspektiv på människor, inte epitet. Men det finns nog också väldigt många som man vill vara på den säkra sidan. Man vill inte göra en felrekrytering, man vill inte chansa liksom, överhuvudtaget.
Men det känns ju som match in heaven här. Det borde ju vara marknadschefen och HR-chefen pratar med varandra över lunchen och kommer överens om att satsa på det här. Ja. Då har vi ju löst hela problemet.
Och nu är vi tillbaka. Det är en integrerad mångfaldsfråga. Och det finns säkert så att man skulle kunna ha mångfaldsfrågan på många fler avdelningar. Vi har ju fortfarande drömmen om hållbarhetsavdelningen på ekonomisidan. Att man skulle placera sin hållbarhetsavdelning hos ekonomichefen. Det hade jag tänkt varit det absolut roligaste. Jag har inte sett det hända än, men om det är någon som känner till någon som har det så tipsa oss, för det är spännande.
Ja, för din tes är att hållbarhetsavdelningen ligger på kommunikation, eller?
Nej, hållbarhetsavdelningen traditionellt hamnar lite olika och det beror lite på vad du har för verksamhet såklart. Det finns en logik, i du producerande bolag så är det ofta kvalitet och hållbarhet tillsammans eller miljöfrågor och hållbarhet. För att du också har en mycket, mycket mer reglerad...
Kvalitetsansvarig hamnar lätt på den frågan.
Ja, därför att du också har, det är lagstiftning. Det är systematik och det är lagstiftning och det är reglerande. Och då är det, ligger du i produktion. På vissa ställen så hamnar man i kommunikation för man kanske ser att det är mer kundperspektivet som driver. På andra ställen hamnar du i en stabsfunktion i allmänhet. Jag tror att du även kommer hitta mångfald eller hållbarhetsavdelningen på personalsidan, för man anser att det här är vårt rekryteringsperspektiv. Så den stoppas ju in på väldigt olika ställen.
Mm.
Men du, vi ser fler exempel på normifrågande reklam. Normifrågasättande,
ja, vi sa ju det, att vi börjar se allt fler som gör det.
Vill du dra några exempel? Vilka har vi sett?
Ja, vi har ju... Det görs egentligen hela tiden i olika aspekter, men det som vi har sett i sentid som vi har pratat om lite grann, det är Åhléns till exempel, som rent där det är könsöverskridande reklam är. Man har väl klätt upp Jens Lapidus.
Ja, det var inte kombinerat kända människor och könsöverskridande innehåll.
Ja, ja, okej. Kända människor.
Fantastiskt.
Ja. Du gillar den reklamen?
Ja.
Nej, det är jag som gillar den kanske.
Ja.
Jag tycker den är väldigt bra.
Ja. Jag tycker att all reklam som känns mer relevant... Förut tyckte jag det fanns en era av att reklam skulle ha humor.
Mm.
Och det var roligt. Och det är fortfarande bra med humorreklam. Men när reklam bidrar till samhällsdebatt, då intresserar den ju mig otroligt mycket mer.
Mm.
Så i en jämförelse så säger jag nog att ja, men då är den intressant. Sen är jag generellt inte så intresserad av reklam egentligen.
Nej.
Måste jag erkänna. Jag systematiskt försöker undvika reklam i mitt liv, men jag lyckas ju inte, för det är väldigt svårt att göra. Men...
Jag tror det är väldigt många som känner på det sättet. Där har vi också haft en diskussion om det här med utifrån om reklamen kan förändra saker i samhället och i samhällsdebatten, eller om den bara är en spegling av det som pågår. Och jag vill ju hävda det senaste, att reklamen sjösätter egentligen väldigt sällan nya tankar. De kan upplevas nya i reklamspråket, men egentligen så speglar de bara det samhälle de är avsända ifrån.
Och jag avfärdar det argumentet som så här otroligt teoretiskt, för allting finns redan på jorden, så att det kan, liksom, det kan man säga om vad som helst.
Och på men något jag, sätt så jag avfärdar nog det argumentet med att det är att alldeles för generellt.
Ja, men jag ska säga så här, jag tror att reklam, bra reklam eller reklam som görs med ett tydligare syfte kan accelerera en förändring. Och jag tror att det som är positivt nu, det är att vi ser en accelererande kommunikation kring hållbarhetsfrågan och miljöfrågan. Absolut, därför att det finns en trend. Men det här blir ett moment 22. Vad föder vad?
Mm.
Och kanske kan det vara, om vi går tillbaka till Body Shop som använde sina fönster som reklampelare. Det var inte produkterna som var Body Shops kärna i hållbarhetsarbetet när Anita Roderick startade det, utan det var faktiskt aktivistbitarna som var hennes kärna.
Mm.
Det var att använda skyltfönstren på ett helt annorlunda sätt. Då var det ju faktiskt grymt innovativt.
Mm.
Och det var väl, ja absolut, det fanns ju aktivister tidigare, men de hade inte varit i skyltfönstren med Anita Roddick.
Mm.
Det hade de inte varit.
Mm.
Så jag kan nog säga att jag tror verkligen reklam kan accelerera och trycka på en förändring.
Det tror jag absolut, men den startar sällan. Det är ja, inte,
men då
det är
blir
inte
det sen navelskådande.
Nej, fast jag tycker det är viktigt att se det liksom. Men vi har lite olika åsikter om det bara.
Vi får tycka olika. Ja.
Du, jag har ett annat exempel också som vi är väldigt stolta över. Det är ju Polarn och Pyret.
Ja.
Som gjorde ju en kampanj i somras där man hade tagit med två barn som hade utvecklings...
Ett barn.
Två barn.
Ett barn.
Ett barn och med reklamen, man hade med två. Jag tror man hade två som man fotade i varje fall.
Ja.
Vi behöver inte vara eniga om det heller.
Nej.
Men det syns ett barn i reklamen som har Downs syndrom.
Lika olika hette väl reklamkampanjen.
Ja. Och det som gladde oss var ju att det som var startskottet för den var faktiskt den här rapporten. Hur störd får man vara i ett varumärke? Därför att de hade tagit till sig den, läst den och kommit fram till att men det här kan vi göra.
Gjort 10-punktslistan på ett föredömligt sätt.
Lysande.
Till och med ringt Jesper och sagt, får vi göra det här? Och ja, sa han, det är klart att vi får göra det. Nu kör ni.
Så fyller Polarn och Pyrets kampanj de här målen då? Är den bra?
Ja, jag tycker verkligen att den är bra. Jag tycker att den är inte stor, och det tycker jag Polarn och Pyret själva beskriver när de säger, när vi väl fick idén så var det så självklart för oss att göra det. Därför att det passade så nära vad vi ville göra för någonting, eller vad vi är. Så när man ser Polarn och Pyret lika olika så är det liksom, ja, det är som en Polarn och Pyret-reklam.
Ja.
Det säger inte mig otroligt mycket mer, men det är ju det som är positivt.
Mm.
Därför att det också säger några andra att den här barnet får också vara med som ett barn som vi ska klä på Och därvid så är den väldigt, väldigt bra.
Du pratade ju också med Polan och Pyrets marknadschef om det här med castingen, att det var ett problem.
Ja, hon beskrev ju att när de väl hade fått det som gjorde att de själva kanske inte hade fått idén, det är att de har egna casting på barn som ska vara med.
Casting är alltså val av modeller.
Precis, ja. Val av modeller, då sätter de ut en annons och säger hej, vill du vara med, vill ditt barn vara med i en av våra reklamkampanjer? Och så har man en öppen träff där alla barn och föräldrar som vill att deras barn ska vara med kommer. Och hon sa att väldigt sällan så kommer barn som ser lite annorlunda ut eller som har egenheter i någon form. Och det är otroligt sorgligt. Så då är vi tillbaka till det här systemet bakom reklamen. Hur görs den egentligen?
Mm.
Så det var en enkel sak. Det var det som de sa. När vi väl kom på att vi skulle göra det, då var det inte svårt för oss att göra. Men du, vi har tidigare på den kommit in på hur företag använder marknadskommunikation i förhållande till hållbarhet, och jag har tagit mig friheten att klumpa ihop tre olika klumpar.
Mm.
Den ena är kanske ett stadie som vi hade när vi pratade om greenwash väldigt mycket. Jag tycker det är nästan ett begrepp som har försvunnit.
Mm.
Då handlade det ju om företag som gick ut och sa att de gjorde oerhört mycket men kanske inte gjorde så förskräckligt mycket. Sen har vi ju den gruppen, den tysta gruppen som du brukar hävda finns, som jag säger att det kanske inte finns lika mycket. Ja, det är de som gör väldigt mycket, som inte vågar gå ut och prata om det för att man är rädd att få kritik. Och sen har vi kanske nu fått den här gruppen som både gör och kommunicerar.
Mm.
Är det en rättvis
beskrivning? Ja, det tycker jag.
Beskrivning?
Mm.
Men du hävdar att det fortfarande finns en jättemånga doldisar som borde ut och prata mer.
Min upplevelse är att det finns jättemycket företag som gör väldigt bra saker, men man är otroligt osäker på hur man ska integrera det här i sin vanliga reklam.
Mm.
Och man har en tendens att se det som att ja, men vi gör en liten punktinsats med det här. Här kan vi kommunicera ut lite grann att vi är rätt duktiga på de här frågorna också. Men man går inte så långt som man tänker att det här ska bli en integrerad del av vår reklammarknadsföring. Det är självklart att vi ska liksom visa var vi står i de här frågorna. Och, men jag håller med dig om att sista året så har det där börjat ändras. Fler och fler företag börjar faktiskt bli bättre och bättre på det här.
Och är det så att man inte, att de företag som går ut och tar in det här i sin reklam, de får inte lika mycket kritik längre?
Nej, det tror jag. För det börjar bli lite lättare eftersom man kan se att man inte är ensam på arenan längre, utan man ställer sig tillsammans med ett gäng företag som faktiskt redan har gjort det.
Så nu börjar bli kritisk massa, så att det får inte samma tryck överhuvudtaget.
Precis, och det är ju bra. Jag tycker ju det är väldigt bra.
Ja, jag tror ju absolut att det är något. Det är
en enorm potential och en väldigt, väldigt bra sak för affären. Om man vågar ta de här frågorna och vågar visa upp var man står i dem. Det är naturligtvis en vattendelare, för det kommer inte vara så att alla älskar det. Det kommer finnas folk som tycker att det där är värdelöst. Jag kommer aldrig mer köpa produkter från det där företaget. Men det är en risk man får ta.
Jag tror inte ens att vi är där heller längre. Jag tror att marknadsföring kring hållbarhetsansvar eller ansvarsfrågor kommer att bli en inbyggd bit av vad reklam kommer att vara. I en tid, om man ska se någon sorts konsumtionstendens, så ser man väl nu att vi allt mer handlar det vi vill identifiera oss med. Varpå värden som ansvar inom ramen för varumärket till exempel blir viktiga frågor på ett helt annat sätt. Så jag tror att vi är på väg mot ett läge där vi verkligen behöver. Alltså man behöver betona de här frågorna.
Mm.
Och sen så är väl det svåra det att den allra bästa reklamen, det är ju den reklamen som handlar om det du gör. Inte egentligen, det är kanske där jag vänder mig emot Åhléns, eller jag blir lite så här, ja, Åhléns reklam är väl bra, men alltså, då skulle jag verkligen fundera kring, det här handlar inte om Åhléns, det handlar om en enorm ifrågasättande diskussion, men hur mycket,
och jag är inte med, hur menar du den reklam där man gör?
Där man
har någonting bakom.
Man har någonting bakom, man kombinerar en reklamkampanj med någonting man faktiskt har ställt om och någonting man står för och någonting man har gjort. Då blir det så oerhört mycket
mer
intressant.
Men säger inte det emot det som vi har pratat om, att man skulle kunna tänka sig att använda personer med utvecklingsstörning till exempel i reklam, även om man inte har en massa personer med utvecklingsstörning anställda? Ja, för att det handlar om synliggörandet.
Det har vi inte
pratat om det i andra sammanhang.
Ja, vi har pratat om det i andra sammanhang. Jag tycker faktiskt lite både och. Jag kan inte riktigt bestämma mig. Jag tycker att i Polen och Pyrets fall till exempel... Att de
har
ut...
inga anställda
det vet vi inte.
Ja, men inte vad vi känner till
ja,
i fall.
Nej, men det har vi inte frågat heller. Så det ska vi
har inte någon information om det.
Nej, men vi har inte frågat. Vi ska inte anta att det inte är så bara för att vi inte har frågat. Nej, men jag ska säga så här. Ja, där försöker de återge sin kundgrupp. Och deras kundgrupp kommer ha personer med utvecklingsstörning i sig. När vi pratade med Teddy så var ju en av de sakerna som han drev och som var en aha-upplevelse för mig, det var ju att det självklara med att ICAs reklam om ICAs personal ska ju vara en bild av ICAs affärer. Och att då i det läget säga, ta med en ICA Jerry och du inte har personer med utvecklingsstörning i butikerna, då är det en svårighet. Däremot, vad jag nog vill säga, det som jag gillar, sen vet jag inte om det är bäst, men det som jag gillar, det är ju när reklamen på något sätt handlar om en verklig handling. Jag är fortfarande imponerad av den brittiska varubutiken som levererade den stora kampanjen. Vi har en 100-lista av vad vi ska göra mot hållbarhet. Vi har plan A, för det finns ingen plan B överhuvudtaget. Hjälp mig vilket bolag det var. Det får jag återkomma till kanske.
I min värld så är det väldigt dålig reklam eftersom du inte kommer ihåg vilka det var.
Ja, men nu var det här väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Okay. Och det här var några som vågade sticka ut hakan väldigt, väldigt tidigt. Och det var stora brittiska. Och då handlade ju kampanjen om det vi gör. Och då blir det på något sätt en kombination av nyhet, åtagande, kampanj. Då är det ju asspännande på ett helt annat sätt. Då är reklamen ett löfte. Och det tycker jag är väldigt smakligt. Mm. Och sen ska jag säga, för mig så hänger ju hållbarhetsarbete väldigt mycket ihop med kommunikation överhuvudtaget. Eftersom all förändring som du driver i en organisation måste bygga på kommunikation, kunskap, ledarskap. Och kommunikation är en nyckelfråga. Så för mig är det avgörande att omställningsarbete har stor del av intern och extern kommunikation. Det handlar om att våga prata om det du gör, att göra det du gör, att vara tydlig med var du är, att vara tydlig med vart du ska. Och det är hela tiden måste man tänka kommunikation. Lättfattliga budskap, kommunikativa budskap, lätt för människor att ta åt sig av. Mm. Så det är ju,
det som är intressant med det här är ju att det du säger nu kommer en del tycka att men det här är självklarheter. Så här gör man väl. Och då kan jag säga att det gör man inte alls. Därför att jag stöter på det hela tiden att man är usel på att kommunicera internt och förankra det man ska göra. Och man är jättedålig på att kommunicera utåt vad man faktiskt har gjort också.
Ja, absolut. Det kan jag hålla med om. Jag skulle säga, jag tror att om man ska jobba med hållbarhetsfrågan som konsult eller som i någon sorts professionell form, då tror jag att man behöver förstå kommunikation till del. Sen behöver man inte vara specialist på det. Man måste förstå att det är en viktig del av förändringsresan. För det finns inget förändringsprojekt som sker utan understött av kommunikation i någon form.
Nu så kommer vi ju få en ny lag om integrerad hållbarhetsredovisning som kommer att påverka väldigt mycket saker också framöver. Vad tror du? Hur kommer det påverka nivån på kommunikation i förhållande till hållbarhet?
Svår fråga att svara på. Därför att då måste man ju ställa frågan, är hållbarhetsredovisningen eller årsrapporten en del av min externa kommunikation eller en bit av min kommunikation? Det uppenbara är att ja, den är tillgänglig för allmänheten, så ja är väl svaret på den. Dock så är det inte många som läser hållbarhetsrapporter. Och jag menar, hur många här räcker upp handen och säger jag har läst en årsrapport sista tiden? Det är ju inte rolig läsning eller attraktiv läsning överhuvudtaget. Så frågan är hur mycket... Sen tror jag man kan ha ambitioner kring det.
Men det läggs ner enorma resurser, pengar och tid, och både extern tid och intern tid på de här sakerna.
Absolut, och det är tvingande. Och det är kommunikationsbyråerna som gör årsrapporterna eller hållbarhetsrapporterna väldigt mycket. Så absolut. Men vi måste nog se det som en bit av kommunikationen. Mm. Och i bästa fall kan det ju driva nivån framåt.
Och vi tänkte återkomma med ett specialavsnitt om just hållbarhetsrapporter.
Så spännande tycker vi det är.
Ska vi sätta punkt där?
Det tycker jag. Tack för idag.
Tack själv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh.
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.